man ska aldrig skriva ner grejer. Det blir aldrig bättre av att man skriver ner grejer. Man ska aldrig ha manus.
Bara, men ha punktlista, inte skriva ord.
Vi har väl alltid manus till intro.
Du lyssnar på det 54:e avsnittet av livepodden. Den enda livepodd med egen gästartist. Ikväll ska vi sjunga när vi syr, när vi åker i fullpackad bil och till slut när vi sitter med mantel vid lägerelden. Och vi som sjunger både fel och falskt, det är inga mindre än livepoddens egna Robin.
Elin.
Och våran alldeles egna Soundcloud-rappare, Samuel Pontén. Men även idag, som gästartist, Live-Sveriges egna Dylan.
Johan Melin.
Woo, nu kör vi!
Ja, min första tanke är att jag skulle ju sagt hela mitt namn. Jag glömde det, för att våra namn rimmar. Det är mycket snyggare när man har fluff, fluff.
Ja, Elin och Samuel har inte riktigt fullt samma ringklang.
Som Elin Gissén och Samuel Pontén.
Jag vill säga Gissén och Pontén.
Jag inser nu att det här borde ju vara våran duo.
Varför har vi inte bytt namn på den här hela podden tidigare? Det är, ja.
Gissén och Pontén är mycket bättre poddnamn.
Alex och Sigge har ju redan etablerat det här med... Ja, men, två namn.
Precis,
bara.
Namn och namn. Vi har väldigt bra namn ihop. För eftersom vi i det här avsnittet ska prata om musik så tänker jag att det är relevant att så här, jag bommade vår första möjlighet till melodiskt innehåll här.
Alltså shit, jag har ju ett rappnamn som jag mycket väl hade kunnat använda i det här avsnittet. Så jag tänker att vi alla har felat.
Nej, Johan är oskyldig hittills.
Det är sant. Johan, välkommen till livepodden.
Tack så mycket, det är kul att vara tillbaka efter, vad blir det, 5 år tror jag?
Ja, och typ kanske 50 avsnitt. Mm. Men för folk som inte känner dig, vem är du? Bara lite kort.
Ja, till att börja med din hyresvärd. Annars är jag lajvare sen många år, lajvarrangör sen 2007 tror jag arrangerade första gången. Grundskolelärare. Ja.
Ikväll ska vi prata musik och det är väl lite där du har... Alltså du har ju tjatat om det här avsnittet med mig sen jag flyttade ihop med dig.
Och innan typ dess tjatade jag på Moje om det. Det tror jag har gjort sen det avsnittet jag var gäst. Där vi pratade om liveområden.
Så det är 5 years in the making idag alltså?
Ja.
Ingen press.
Men varför vill du prata om livemusik? Vad är grejen, tänker du?
Jag tänker att det är så många olika sätt som man integrerar musik och live. Det är liksom, det är ju allting från sång kring lägerelden till temalåtar för karaktärer. Det är musiken man spelar i bilen på vägen till livet. Det är så många olika saker på så många olika sätt som till viss del hänger ihop och till viss del inte alls.
Men som alla är liksom del av liveupplevelsen. Både förstärker det medan den pågår och hur man minns den när man ser tillbaka liksom.
Precis, men livehobben vore ju fattigare om man inte hade någon musik.
Så är det ju egentligen.
Alltså för mig är musik en enormt viktig del av min liveupplevelse. Det är framförallt ett så här lysande sätt att få världen att kännas mer levande. Krigshjärta är ju en fantastisk livekampanj att spela Cordovi för att det finns tusen och åter tusen låtar som är vissa helt skrivna för kampanjen.
Precis.
Vilket måste vara hyfsat unikt för kulturformer att så här typ deltagar
generera
musik. Det känns inte som att så här,
det görs för teater.
Nej, det görs för hejaklackar i fotbollen också. Men de kanske inte riktigt har samma artistiska höjd.
Men om inte annat så alltså, det som det gör är ju... Ja, men det är precis samma med hejaklackar. Men att det skapar sammanhållen kultur. För saker som definierar kulturer är ju ofta så att man har liksom geografiska områden gemensamt och man har språk gemensamt. Men eftersom man i live generellt, alla grupperingar och alla liksom länder som krigar eller vad det kan vara, pratar ju samma språk för att vi ska kunna livea ihop, så är musik och sånger en jättebra grej för att etablera liksom kulturarv för de olika grupperingarna. när man ska säga att vi är de här och vi är på det här sättet, så har jag upplevt att låta det är en av de bästa sätten att ankra det, för att liksom generera någon sorts via dem när man inte har olika språk eller olika valutor eller olika andra liksom markörer.
Ja, det är sant, och det är ju som du säger, det är ju precis vad hejaklackare gör också.
Exakt.
De pratar ju i regel samma språk och klär sig ungefär likadant.
Mm. Men man skapar sin egna liksom universum som är självförsörjande på något sätt, av att vi är detta.
Men, för jag tänker mig att amen, så här, att amen, skapa fejkkultur, skapa en livekultur liksom, skulle kunna göras genom andra konstformer också, men just det är nog jävligt magiskt när man sitter 15 pers och sjunger samma låt och man har mantel på sig och, så här, musik är dels alla kan sjunga,
ja.
Eller åtminstone skråla,
alla vill inte men alla kan.
De som inte kan låtsas att de kan, ja. Och då låter det precis lika bra som de som precis. Kan.
Och det är en socialt länkande grej, och det här är någon sorts urfaktor med liksom att vara människa. Att man gillar att sjunga, man gillar att sjunga tillsammans, oh ja. Det skapar band.
Ja.
På sätt som att göra liksom annan typ av rit inte har, om det inte finns ett sånt ljudskaparelement. Liksom.
Det har ju till exempel militärer vetat i typ alla tider. Och för den då heja klackar.
Precis. Typ samma. Men marschmusik och höpare. Alltså, den här typen av musik som vi pratar om nu, att liksom bygga en konsekvent värld och universum, det är ju, och kulturbygge, det är ju kanske mest aktuellt för kampanj live. Och vi pratar mycket om mantlar utomhus, alltså, men live som bara poppar upp, finns en gång, mer eventbaserade live har ju mycket mindre live-specifik musik, men det betyder ju inte att musiken inte är svinviktig för livet.
Så är det ju. Men vi pratade lite innan här nu när vi så här, typ, jag vet inte, petade preppade ner, ja, och så här, vad ska det här avsnittet innehålla, och insåg att vi alla tre har lite olika association till termen livemusik. Men så Elin, när jag säger livemusik, vad tänker du på då?
Startlåt, slutlåt. Det är min absolut första.
Vad är startlåt, slutlåt för oss som sitter med mantlar?
Precis, det är alltså att när man åker på vad som är i min genreuppdelning inomhus live. Om man följer mig genom livepodden så vet man att jag propagerar för att dela upp live inomhus live och utomhus live. Men om man åker på ett sånt här eventbaserat då, så startar det nästan alltid med att man samlas, man har en sorts workshop, och sen så säger man, nu ska vi gå och spela vid den här tiden, och så samlas alla i startposition liksom, och så spelar man en låt. Och när låten är slut och börjar livet. Och sen så vet alla att livet kommer pågå till ungefär klockan det här och det här den här dagen, och när klockan blir ungefär det här och det här, så ibland får man lite förvarning, ibland får man inte det, men då initieras slutscenen, och slutscenen kan vara en fullblown scen, eller så är det bara att nu tar livet slut, och då görs det genom att det spelas en låt, och när låten är slut är livet slut. Så funkar musik på live i min liksom första associations tänk. Men ni har ju helt andra grejer. Johan, vad tänker du när man säger musik på live?
Först vill jag bara säga som en parentes, jag tror jag har varit på fler utomhus live som har haft en start- och slutlåt än vad jag har varit på inomhus live som har haft en start- och slutlåt. Så det är nog inte automatiskt en självklarhet för den uppdelningen.
Kanske inte. Alltså, jag tycker att jag typ bara har varit på live som har start- och slutlåt. För mig är det en liksom extremt etablerad del i hur man gör live.
Jag upplever nog att det är en majoritet av alla live jag har varit på senaste 10 åren i alla fall. Med undantag för live som har varit väldigt, väldigt stora, när det liksom inte är logistiskt möjligt att ha en start- och slutlåt, för alla är inte på samma plats. Liksom.
Alltså jag vet inte om jag ärligt har varit på något live med start- och slutlåt. Det är lite extremer här.
Uh-huh. Jag vet, men du har ju generellt varit på live med väldigt många deltagare.
Jag har generellt varit på väsentligt mycket färre live än båda.
Det är sant.
Men för att gå tillbaka till din fråga, ja. Så skulle jag säga att min första tanke när någon säger livemusik, det är nog just som Samuel pratade om i början här, liksom sången runt lägerelden eller på värdshuset, liksom, låtar inte nödvändigtvis skrivna för livet men som passar fiktionen som folk sitter och sjunger tillsammans. Det skulle nog vara min första tanke.
Ja, det är väsentligt annorlunda. Vi återkommer till det. Yep.
Men, och det är väl den klassiska grejen man pratar om när man pratar om livemusik. Just den... om man säger den här live-låten gillar jag jättemycket, så pratar man ju om Kamrat i strid.
Mm.
Nästan alltid. Nej, men...
jo, men jag inser också att för skillnaden är ju att jag har ju valt icke-diegetisk musik. Och du har diegetisk musik. Ja, nu sa vi den. Vi kommer till dig sen, Samuel.
Men bra. Förklara termer.
Ja, för diegetisk, det är alltså när någonting är inom universum. Så när man sitter runt lägerelden och sjunger låtar, då är det någonting som händer i livet. Men när det kommer en slutlåt, då är ju inte det någonting som karaktärerna hör. Utan det är ju liksom metamusik. Så det är ju liksom en väsentlig skillnad i vad de är och hur de fungerar. Att jag tänker mer på musik som ett metainstrument. Medan ditt val mer då är livebar musik.
Ja, precis. Musik för karaktären.
Ja.
Och du tänker mer på musik för spelaren.
Precis,
så att säga.
Så är det ju. Och vi återkommer mer till den diskussionen. Men Samuel, vad är din? Vad tänker du när du hör livemusik?
Mitt främsta användningsområde för... jag använder ju musik i live. Det här har jag pratat tidigare om i typ karaktärsavsnittet, också typ 50 avsnitt sen. Men när man skapar karaktären brukar jag göra spellistor. Jag har säkert 40 olika karaktärsspellistor som typ innehåller samma låtar. Iron Woodkid och jag vet inte, någon mer.
Var omkastad ordning för olika roller.
Ja, men typ.
Jag känner igen det här också. Ja. Carry On Wayward Son är också
med. Lysande exempel på...
Ja, och då är det också sån, musik för spelaren som är icke-diegetisk. Men som har att göra med... karaktär. Så du är mitt emellan oss i de här två extremerna. Balans.
Jag är dock problemet där jag har gått på live där jag inte alls har kunnat sjunga på låten jag har på hjärnan som är hårt kopplat till min karaktär.
Så är det. Och jag tycker att det är väldigt coolt när diegetisk musik används väl. För som vi pratade om, det kan ju vara liksom jättemånga olika saker. Du hade en massa exempel på det.
Ja, precis. Ska vi gå in på det?
Ja, vi kör det nu. Nu blir det nästa.
För att, som sagt, det givna exemplet, eller som jag känner i alla fall, är det första jag tänker på med diegetisk musik, är ju som sagt liksom live-sånger. Dels sånger skrivna specifikt för livet. Dels sånger som kanske är skrivna för live, men inte nödvändigtvis för den live-kampanjen, men som är tillräckligt generiska för att de liksom passar in lite överallt. Men också liksom musik som så här folk och rackare, eller vad du kan vara, folkmusik överlag, som kanske passar in i liksom livets stämning.
Precis.
Och känns som det skulle kunna funka i den världen. Men är egentligen inte skrivet för.
Där hamnar man ju dock i diskussionen av att folk kan tycka att den här låten är ju egentligen skriven för en annan kampanj. Så när ni nu sjunger den så är allt jag ser den andra kampanjen. Så att det, alltså även om den är en låt som är relevant och tematisk, så bara det faktum att den är för den här spelaren associerad med en annan kampanjvärld.
Precis.
Så kan det bli friktion liksom, att folk har olika syn på vad som är passande musik.
Och sen för att gå upp ett steg i den här trädet av olika kategorier, så har vi också... diegetisk musik behöver ju inte vara sång överhuvudtaget. Det kan ju vara eller det behöver inte vara live-framträdanden på live i alla fall. Det kan ju vara gramofonskiva som spelas på speakeasyn. Det kan vara en boombox på festen. Det kan vara en Spotify-lista på nutidslivet. Det kan vara
man drar igång We Will Rock You-knappen.
Precis. Ett intressant exempel för övrigt, för att i A Knight's Tale används den ju typ både diegetiskt och icke-diegetiskt.
Exakt, därför jag tog upp den.
Jag vet inte om det har gjorts på något live, men det är ett jätteintressant grepp som man kanske borde
skäla. Jag tänker att typ blodspann skulle man ju lätt kunna göra det på, men får man göra det på krigshjärta?
Alltså, jag har ju inom mig en dröm om att göra ett turnerspels live i krigshjärtafiktionen.
Att man gör bara straight up A Knight's Tale.
Ja, men typ. Och där skulle ju det vara ett sånt öppet mål. Att ja, men så här, lite sparka in en boll att köra We Will Rock You som startlåt.
Då har alla den på hjärnan också.
Ja, ja men perfekt.
Ja, eller så någon som står och spelar Little Elephant Walk på lyra. Dun, 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 dun,
dun, dun. Let's go down to the ball game.
Trolla sina spelare.
Det är det bästa som finns. Det är där de är därför. Vi är därför. Folk är därför.
Det här är ja. Jättemycket sidospår, men det är lite intressant att just den sortens metoder som används på A Knight's Tale i filmen, som används på väldigt många live också, att man tar någon sorts anakronism som folk känner igen och liksom anpassar
den till
livet för att folk ska få rätt känsla, även om det är fel i någon sorts historiskt eller kanske till och med i sin interna logik. Liksom.
Men att man behöver referensramen. Så vi kan inte kräva att alla deltagare ska leta upp 1200-tals liksom, hymner. Men om vi tar det här, som vi liksom alla vet är från 60-talet, men den är rätt, då kör man det.
Det är ju våldsamt mycket bättre än om någon skulle börja sjunga Sagan om ringen-låtar.
Eller, faktiskt.
Jag ser framför mig att Toss a Coin to Your Witcher kommer nynnas på en eller två live i framtiden.
Ja, och vi är väl liksom alla rörande överens om att man får absolut inte under några omständigheter göra någon rövardotter rövare på fantasy live liksom.
Nej.
Det bara går ju inte.
Det är olagligt. Precis. Då ringer man polisen.
Typ.
Stim-polisen dyker upp.
Det får man ju inte ens göra på skeda tunnan. Så
att, väldigt etablerat. Men också liksom, jag har ju många gånger känt att jag skulle vilja sjunga andra, alltså Bröder Lejonhjärta-låtar är lite folkmusikiga och har ofta rätt tematik. Men de är ju Bröder Lejonhjärta, så det går inte.
Man tänker på typ Törnrosdalens frihetssång.
Ja, men exakt. precis den. Man får inte göra Astrid Lindgren heller, även om det skulle vara rätt, för att de är förlänkade till annat.
Den så. Melodin är ju dock historisk, det är ju en fransk...
Men det hindrar ju inte att om någon tog den och sa det här är en historiskt korrekt låt, så säger alla Bröder Lejonhjärta!
Ja, texten är man nedröstad. Är ju inte historisk.
Nej, men även om man tog den melodin eller
absolut,
annan text.
Man skulle nog känna igen melodin.
Den är ju redan körd, liksom.
Men jag har sett någon svensk översättning av originaltexten som jag också tycker är ganska bra, som jag tyvärr kommer ihåg alldeles för lite av för att citera här i sin helhet. Men...
Nej, så visste inte jag.
Men, alltså, ja, det här, jag har ju som arbetare på förskola jag har jobbat på förskola nu i snart 1,5 år och jag har ju djupt dykt i Astrid Lindgren. För Astrid Lindgren är precis lika aktuellt idag som det var när jag gick på förskolan. Och det är exakt samma låtar. Och många av de låtarna är ju ruggigt bra.
De är så jävla bra. Jag har ju jobbat på Astrid Lindgrens värld sommar. Och vi pratade om det här igår med en kompis. Som också har... Ja. Alltså, det är en sån jävla musikskatt. Som man bara har för att de flesta i våran ålder och populär, eller liksom, kulturella bakgrund fick det där med sig när man var barn. Så man reflekterade inte över hur bra det var.
Nej.
Så jävla kvalitet.
Nej, hon förtjänar verkligen Nobelpriset som hon vann tillsammans med oss faktiskt. Vi delade ju Nobelpriset, vi tre och Astrid Lindgren.
Jajamän.
Och många fler.
Ja, vi gjorde en bra insats.
Det året som EU och alla dess medborgare vann Nobels fredspris.
Det är sån där internetanvändare blev person of the year i Time. Så en lista där jag och Hitler har båda varit...
Nej. Han har inte använt internet.
Nej, men han var person of the year. Bara inte samma år.
Vänta, vad har han varit det?
Yes. Ja. Men
did not know.
Times väljer ju inte person of the year baserat på folk som gillar. Nej, utan bara någon som varit väldigt inflytelserik. Och det får man ändå ge Hitler. Vi kommer ihåg hans namn än idag. Och kommer nog göra det några år till.
Hans förnamn har ju utraderat från namnlängder för att ingen kan döpa sina barn till det längre. Så då har man gjort lite av en impact.
Ja, men alltså, ja, och ingen kommer någonsin skaffa en tandborstmustasch.
Förhoppningsvis. Om inte annat för att det är ett modebrott.
Ja, det är med. Kanske mest det.
Jag insåg också på förskola att mellan oss så jobbar vi på förskola, grundskola och gymnasium. Vilket känns talande för den generella sammansättningen.
Sant.
Av både denna podd och dess generella
elever. Det är nog få elever vi skulle dela dock som går från...
Ja, precis. Våra geografiska positioner för de här skolorna och dess karaktär.
Dess inriktningar, ja.
Mm-hmm. Ja.
Musik, hörni!
Ja!
Vadå, vill inte prata mer om Hitler? på tal om... Vi pratade om musik, vi pratade om Hitler. Och, ja, men, Livemusikens Hitler är väl ändå Rattling Bog.
Jag vet inte vad det här är.
Du tänker på den svenska översättningen. Det regnar ner i dalen, vilket ju säger någon sorts fel missuppfattning som folk har gjort. För att originalet måste ju på svenska rimligen ha varit den ängen ner i dalen, eftersom det är så refrängen går.
Det är någon som har hört fel.
Ja, jag är helt övertygad om det, för att det handlar ju om ett träd på en äng.
Förekommer det inte regn i originaltexten?
Nej.
Alltså, The Rattling Bog är ju alltså, det är en låt med någon typ av lös irländsk koppling, likt mycket annan livemusik.
Mycket av den bästa musiken, men uppenbarligen då också mycket av den sämsta.
Och den har 40 000 verser. Och då avrundar jag lite neråt. Den är hur lång som helst.
Framförallt går du att hitta på mer hela tiden, som man alltid bygger på och alltid sjunger den tidigare versen.
Ja, och och jätterolig. Och folk blir så arga och fruktansvärd. Det står här. Rattling Bog står med i, vad heter det, mina papper. Så jag behövde prata om det.
Men det är you go, men jag har ingen aning. Alltså, jag tror inte jag har hört den.
Oh no, the rattling bog,
right down in the valley. Oh, the rattling bog, the bog down in the valley. Yes, hello, Mr. Stim. No, no, we wasn't singing.
Tror att det är Meltrad. Meltrad är en ganska snäll snubbe, så han brukar vara okej med att wava sin
alltså,
stim.
På riktigt inte hört det här. Varför har jag inte varit på de liven som ni har varit på? Det har jag ju.
Jag ramlade över här på Four Weddings, som också typ var det senaste livet jag var på. Är inte det sorgligt? Men där den var, vi sjöng den en gång och sen aldrig någonsin mer.
Det känns ju dock irländska temat relevant.
Absolut.
Gud ja, det var.
Jag tror jag hörde den första gången 2003.
Jag har ju lite underskott på Hästbrännare live, som jag har aldrig någonsin varit eller liveat Hästbrännare.
Den har körts på ganska mycket liksom landet live igen live också. Lite mer generiska fantasy live,
vilket inte heller riktigt känns som din genre.
Nej, jag har ju aldrig varit på ett sånt heller.
Det kanske är dags snart.
Studiebesök. Jag har pratat om det sen vi gjorde livepodden. En tidig idé var att vi skulle på studiebesök på ett enhörningslive.
Och Wallraffa.
Just det. Men överlag så jag vill otroligt gärna åka på ett sånt gammalt liksom traditionellt live igen live, bara för att ha gjort det.
Åh, se, det regnar och det regnar ner i dalen och åh, se, det regnar och det regnar ner i dalen och i den dalen, eller på den ängen fanns ett träd.
En väldigt spännande grej som jag tänker nu outa dig med här, Johan, det är ju att det är de här låtarna du sjunger i duschen.
Nu vill jag bara totalt förneka det här och säga att jag har aldrig sjungit den här i duschen.
Nej, okej, inte den här.
Men jag sjunger mycket irländskt i duschen. Jag sjunger inte det här.
Men det känns också som att en del... Ja, men du, schampo och livingen låtar känns som en ohelig duschkombo.
Det förekommer. Men det är nog mer irländskt och så. Ja.
Jag är glad att du nu hör den här information. Det var nytt för mig. Ja. Jo, jag hade ju en grej om levande musik. Därför att det är ju något som förekommer ibland. Att det är antingen folk som dedikerat kommer dit för att spela på livet. Eller att livaren också kan spela instrument och har det med sig och plockar upp det lite grann. Men jag älskar när det är band på live.
Det är få sammanhang där douchey person med gitarr är så uppskattad som på live.
Men levande musik är fantastiskt på... Men både man ska sjunga, men framförallt live när man ska dansa.
Mm.
Och jag har varit på jättemånga live där man ska dansa. Och när det då kommer dit ett band, det lyfter så mycket. Eller om det redan finns ett band... Och särskilt då om de spelar liksom, ja, men kampanj eller live-specifik musik. Men även om det bara är så här generell, relevant stämningsmusik. Mm, guld varje gång. Så det är en liten business helt utan pengar i som musiker kan ägna sig åt.
Alltså, jag hoppas väl in lite att man betalar sina musiker lite i alla fall.
När jag har arrangerat live så har de fått... pengar.
Ja, men symboliskt
alldeles för lite summa. Pengar. Ja, men det har vi också varit väldigt ärliga med.
Ja, ja. Men det är ju det är så som live går runt. Det är ju ingen som får betalt för det jobb man gör.
Nej. De har ju varit de enda som har fått betalt när jag har skett live. Jag har själv gått minus, liksom.
Men det är väldigt dåligt med exposure att leva
precis,
på.
Det är inte ens exposure.
Det är om man försöker sälja in det så. Det är lite av en otjänst. Framförallt för man får ju aldrig spela sina egna grejer.
Nej.
Eller det beror på om det
är... Ja, det beror precis på vad man har skrivit och varför.
Ja, och jag inser också att det finns ju ändå lite av en scen. Alltså, överlappet mellan liveare, musiker och medeltidsveckan band. Jag har inte tänkt klart här, men, men det är ju liksom någon sorts musikscen som primärt riktar sig till liveare slash marknad slash medeltidsfolk, eller? I don't know.
Ja, lite.
Kanske.
Och sen kan man arrangera live i alla genrer, eller genrer? Ja.
Genrer.
Av alla sorter. Så att men jag skulle ju kunna arrangera ett live som utspelade sig på en melodifestival och alla som kommer dit får spela sina poplåtar.
Jag var en gång i ett tidigt en arrangörsgrupp. Vi planerade att göra ett zombie live i Arvika som skulle utspela sig på Arvika festivalen.
Bra setting.
Jag känner det. Alltså, så här, ja,
intressant setting.
Då skulle man ju också kunna bjuda in faktiska, men så här, lokala band. Och så kan de få köra sin musik på scen. Actual exposure.
Skulle du vilja spela på Arvika?
Det här var en tanke vi hade. Vi födde den här samtidigt som Arvika-festivalen lade ner. Mm. Så vi,
nästa Arvika börjat ett zombie live.
Ja, men precis. Och, ja, men så här, vi kanske kan få Depeche Mode dit, men vi har...
Lura dit dem.
Det är totally Arvika-festivalen.
Ja, wink, wink. Det här gick ju aldrig förbi ett planeringsstadie, men det hade varit ett schysst så här, ja,
merge.
Ja, ett spännande merge av live och musik.
Av någon anledning så fick jag upp att jag skulle vilja ha Markus Krunegård som liveakt på ett live. Jag vet inte varför, men det känns som att det skulle vara extra roligt att ha livescener när Markus Krunegård spelar i bakgrunden.
Tänker på ett vampyr-live.
Ja, men det kanske. Att det händer någon sån liksom, tanke-merge. Om inte annat för att han känns inte som en person som skulle tycka det var så coolt heller. Vilket är ännu roligare.
Ja, när Mediamart öppnade i Örebro så spelade han ett litet set utanför. Och det är ju kanske bland det sorgligaste jag varit med om. Det var inte alls vad han ville göra. Och det var bara för pengarna. Jag hoppas han fick ordentligt med betalt.
Ja.
Men gud, han bara brände igenom 4 låtar och gick av scen. Jag förstår honom helt och hållet.
Om du lyssnar, Markus, vi har din sympati.
Ja, men precis. Och vill du göra en ny jingle till livepodden så holla at me, bro.
Sidospår. Var var vi?
Vi gick igenom en massa diagetisk musik. Ska vi prata icke-diagetisk musik, kanske?
Mm, det kan vi göra.
Vi kan ju alltid komma tillbaka igen.
Precis, som vi har kommit på att vi har mer att säga. Men jag har ju för mer att säga om diagetisk musik. Därför att musik som skrivs för live... jag har liksom funderat lite på det här med hur man... hur musik bevaras. Och alltså sånghäften är ju en liksom ständig fråga. Finns det sånghäften? Var är sånghäften? Har man tryckt upp sånghäften? Går det att läsa dem när det är mörkt? Så många saker. För att det är ganska få som kan mycket live-låtar i huvudet. Och de som kan, det kan kanske inte nödvändigtvis samma live-låtar.
Nej, det här är ett problem jag känner igen.
Ja, precis. Och att liksom föra musiktraditioner vidare genom live-generationerna har väl ingen knäckt?
Nej, det finns ju så lite.
Ja, men det finns ju några, ja, men jag vet inte, inspelade låtar och sådär. Men
livemusik-wikin och sådär.
Men en hel del på YouTube också, känns som. Men mycket är ju bara svårt att gräva fram.
Ja. Nej, men också att det inte finns liksom jättetydliga, eller jag har i alla fall inte upplevt att det finns tydligt liksom riktlinjer från arrangemangens håll att så här, det här är musiken som vi vill att vi ska använda så att det blir samsyn. Grönland hade väl för sig det. Där skulle man ju kunna sina nationalsånger liksom.
Ja, vi jobbade ganska hårt med det.
Och så fanns det större häften också. Där minns jag att det var en grej att alla lärde sig Grönlandshymnen, man var grönlänning, och sen så kunde man den så sjöng vi den på livet. Och den grejen, de gånger som jag har varit med om det har jag upplevt att det verkligen fungerar. För då kan åtminstone tillräckligt många låten för att man kan med gemensamma krafter sjunga samma musik.
I och med att det skrevs väldigt mycket specifikt för den kampanjen också. Ja. Jag tror att var vi uppe i 35 låtar eller någonting som var skrivna och verkligen liksom kampanjspecifika låtar så. Så hade vi ju liksom inte bara sånghäften utan vi fick ju också liksom trycka upp lister på så här det här är mest prioriterat att kunna.
Exakt.
De här två, tre låtarna ska du kunna om du spelar Granlänning.
Ja.
Det här ska alla kunna. Det här ska, och sådär.
Precis. För att ni hamnade det som en stark del av kulturbygget. Liksom.
Ja.
Och det blir också synergieffekt att om det finns mycket i kampanjen och det är del av liksom kampanjtraditionen, så är det större chans att man kommer i kontakt med det som ny lajvare i kampanjen, mm-hmm. och då sätter man sig in i det. Så jag kan ju låta från Granland, jag kan noll låta från Fixerta. För att det är inte en kampanj som jag är lika liksom insatt i och som inte har jobbat lika hårt med musikspecifik driv. Och i alla fall inte på dem jag har varit på, har jag upplevt.
Mm.
Kanske jag outar att jag inte kollar.
Men just Krigshjärta är ett ganska intressant exempel. För där är det ju sån enorm skillnad på vad man spelar. Där till exempel Hästbrännare har en
jättestark musiktradition.
Ja, men det är också för att mycket är bara lånat direkt från den irländska folkmusiken. Ja,
det är ju väldigt lite som är skrivet specifikt för. Just möjligen det. Är det översatt eller bytt lite ord så där.
Så KH är ju också att det är liksom många grupper som kommer och spelar olika gruppkoncept, och det är en gammal kampanj och sådär, så det kan ha gått liksom olika omgångar och generationer.
Men alltså, så här, i min erfarenhet så har ju typ Gillet har ju typ två låtar.
Mm.
Kordoverna har tre stycken best of-plattor. Absolut Kordov 73.
Och det kanske är en faktor för vilken sida man väljer att spela på också.
Ja, och då blir det någon sorts feedback loop också. Ja. Att om man spelar Kordov för att man vill kunna sjunga, så kommer också fler personer dit som sjunger, som också tar med sig låtar och som skriver nytt. Om sång inte är intressant spelar man Gillet, som inte har lite fler än två låtar, men det är ju klart
inte så mycket
färre.
Precis, och det är mindre samstämmighet, men det stämmer ju också med att Kordoverna är ju mycket mer en gemensam sida med en gemensam kultur, och Gillet är massa kulturer.
Å andra sidan, då skulle man ju kunna argumentera för att de borde ha hur mycket sånger som helst av alla möjliga olika slag.
Precis, men då hamnar man ju igen i att det är inte mer än fem spelare som kan varje enskild låt.
Nej, det är väl så.
Så då får man ändå inte liksom stor sångkänslan.
Och det är inte helt självklart var man ska plocka inspirationen ifrån, tänker jag. För mycket Kordov-låtar är ju liksom svenska stormaktshits, eller snarare stormaktsromantiserande hits från liksom 1800-talet som man har bytt två ord i och sen sjunger.
Good to go.
Och sen har de inspirerat låtar i sin tur som faktiskt har skrivits både text och musik för kampanjen.
Och om man pratar om andra kampanjer då, för att förbereda oss lite, men är inte musiken jättestor i landsvägs solnedgångsuniverset också?
Ja, det kan man väl säga.
Där har det väl gjorts en del kampanjspecifik musik också.
Det har skrivits ganska, jag ska säga, mycket i förhållande till hur få lives som ändå har arrangerats. Och den kampanjen är ju lite lustig i den meningen att den inte, det har inte varit direkta uppföljare.
Nej, utan mer separata liksom event som är satta i samma fiktion.
Precis, och som har hoppat i tid fram och tillbaka. Ja. Så att det är ju inte riktigt ett live som haft kampanjroller, men några enstaka undantag.
Ja. För att man inte ens kunnat spela samma tidslinjer. Liksom.
Nej.
Och det talar kanske lite med att det är ändå en sån som jag, om jag liksom tänker mig de fiktionsvärldar jag har koll på, så är det en av dem som jag upplever har distinkt kultur som också har musik som del av sin kultur.
Men Ingemansland, som var det andra livet i solnedgångsfiktionen egentligen, som var också mitt första live, jag lyssnar ju fortfarande på låtarna som använde diegetiskt på det livet. De ligger i min stora Spotify-lista. Ja, men så här, Ös på med dragspelet Aljoska är på riktigt ganska röjig.
Det hörs på namnet.
Ingemansland-låten är också det. Ja, men för de hittade ett band som heter Volodya som gör precis det som den musik som de behövde, vilket var typ de gör svenska covers på rysk folk anti-etablissemanget.
Ja, eller singer-songwriter som vars namn jag alltid blandar ihop med någon annans, så jag vågar inte gissa mig på vad det var han heter nu igen. Som, om jag inte minns fel, också var chef för Moskvas operahus. Samtidigt som han skrev anti-etablissemangsmusik under sovjettiden.
Hur överlevde han det?
Ja, det var väl det där med att vara chef för operahus. spreds på kassett och som då översattes till svenska av några band
Ja, och det är fenomenala låtar. Alltså så här, och för mig, jag associerar dem så himla hårt med att hänga i baren på Östbacken liksom.
Mm. Det finns nog inget annat live jag har varit på som etablerade sin diegetiska sångkultur så mycket utan att vara kampanjlive. Jag tror jag aldrig har varit på ett live där liksom arrangörerna skrivit en tydlig lista på så här, här är tips på låtar som ni ska, som ni kan lära er, som ni kan sjunga på livet och så.
Alltså, det är lite samma gäng för att ja, men så här, slå på Olle Nyman och Sebastian Utbults trumma, men Lotka hade ju det med när de släppte ganska schyssta mixtapes innan, som sen fanns som faktiska mixtapes på livet och gick och spela på boomboxar och dylikt.
Skäl det här, andra live-arrangörer. Jag vill se fler live där man innan etablerar tydligt, det här är den musikstil vi vill ha på livet. Det här är låtar vi gärna ser att ni spelar, att ni kan, att ni sjunger.
Ja, precis. Det är väl det vi kommer fram till lite i den här diskussionen, att det vore asnice om när man förmedlar sina visionsdokument att man också har en så här, det här är vår musikaliska inriktning.
Yeah.
Ja, gärna, gör det.
Mission statement, ja, kommer fram till sånt också.
Lifehack, jag vet inte.
Är det någonting vi ska ta med?
Dröntan. Ja. Vad har vi mer på den här listan?
Musik som skrivits live, Rattling Bog har vi pratat om.
Jag har fortfarande egentligen inte pratat icke-diagetisk musik.
Nej, just det, det var det vi skulle göra. Just det,
ja, men, och, kom av oss. Men ja, Spotify-lister och dylikt. Alltså, jag älskar ju att, ja, men, så, men jag, för mig, jag lyssnar på musik varje dag. Jag konsumerar så otroligt mycket. Nu låter det som att jag lyssnar på mycket olika musik, men jag lyssnar på samma 10 låtar jättemycket.
Bland annat du är i duschen, vet jag.
Jag är i duschen. Jag är stark musik i duschen. Men då har man koll på hur länge man duschar. Det är perfekt.
Och man kan sjunga. Nej, jag är helt med dig. Jag bara sjunger det själv istället för att mäta tiden.
Ja, det är ju lite coolare. Kanske.
Jag vet inte om det är det. Men
jag är Robin i det här avsnittet.
Men i och med att man konsumerar mycket musik så associerar jag, jag har så mycket känslor kopplade till musik, vilket gör det väldigt enkelt för mig att när jag ska skapa en karaktär, bygga en historia, det här kommer sig egentligen främst från när jag spelade mycket papper och penna rollspel och man spelade nutidskampanjer och man spelade ungdom någon gång och bara såhär, vad lyssnar den här personen på för låtar? Men det har liksom fötts vidare, så nu gör jag det även när jag skapar Krigshjärta och inte har samma riktiga möjlighet att ja, men, lyssna på de låtarna. Men det är ett sånt effektivt sätt för mig att bara sätta mig in i en karaktär. Och har jag behövt ta ett avbrott och behöver komma tillbaka, men då kan jag sätta mig ner med ett par hörlurar, lyssna på ett par låtar, komma tillbaka till ja, men, de här känslorna jag vill ha. Och landa i dem på ett helt annat sätt. På ett ja, jättehärligt sätt.
Men för mig spelar det, eller jag försöker oftast göra det här. Ibland så klickar det och ibland så klickar det inte. Och om det inte händer liksom att jag hittar rätt låtar eller att det liksom inte blir en grej, då bara blir det inte en grej. Och sen de gångerna som det blir rätt så får jag också ut väldigt mycket av sånt. Liksom, man hittar rollen på något sätt och bara, men det här är det hon handlar om, eller han, men hon generellt. Men jag tycker det är nästan oftare så att jag åker på ett live, livear livet och sen så hittar jag temalåten efteråt. Att säga, ja, men det här var ju grejen. Nu när jag ser vad resan blev så märker jag att det här var låten. Liksom.
Mm, det känner jag också igen. Annars tycker jag att det lätt blir som Samuel pratade om förut, att det är samma 10 låtar ofta de man lyssnar på annars också, som man känner, ja, men det här kanske också funkar för den här rollen. Kanske bäst är ju om man kan hitta en låt under livets gång som liksom, oj just det, det här är ju precis vad min roll går igenom just nu.
Oj, det har aldrig hänt mig.
Det har hänt mig på Lindängen. När det var när Avicii var som liksom störst, eller i alla fall stor, eller något. Som vi spelade musik som var aktuell just då. Och spelade Wake Me Up väldigt ofta. Och jag kände att så här, Wake Me Up When It's All Over, When I'm Wiser and I'm Older.
Gick rätt i själen.
Ja, det blev väldigt mycket så här, ja just det här är precis så här känslan för min karaktär som går sista året på den här penalistiska gymnasieskolan.
Plötsligt så förstår man lite varför Avicii är så stor.
Kanske det.
Det var kanske andra gymnasister som också känt så. Hoppningsvis lite mindre penalism. Men också att ha på icke-diagetiskt att ha musiken som hör till, alltså upplevelsen på liveområdet med efterfestspellistan kan vara en viktig grej för vad livet är i helhet. För att men efterfesten och efterhänget är en ganska stor del för mig av hur man liksom ser på vad livet var i stort och hur man liksom pratar om det efteråt när man pratar med folk om scenen man har gjort och sånt där. Ja, ja. Och det musikaliska soundtracket till det, och om det är liksom en party efterfest eller mer av en häng efterfest, är också så här, men relevant designval från arrangörshåll och man kan ha bra minnen av som deltagare. Absolut.
Och det är nog ofta någonting arrangörer glömmer att tänka på, tänker att man kanske inte lägger så mycket tid och energi på att kurera efterfestspellistan, men jag tycker att det är högst relevant och jag lägger alltid mer tid på det när jag arrangerar live.
Men jag tänker att det man gör är att man tänker på vilken ton vill man ha för efterfesten och efterhänget. Men sen så kanske man mer utgår från att ja, men vi eftersom vi vill ha ungefär det här så vill vi använda ungefär de här miljöerna och vi kommer säga vi vill att det ska vara ungefär så här. Och så tänker man att det blir det. Och det kan det bli, men ju mer saker man har för att hjälpa till att det ska bli så, desto lättare är det ju för folk att det faktiskt blir så.
Ska vi komma med någon sorts exempel? Det är väldigt abstrakt här, kände jag.
Det är det kanske.
Jag har ett om inte du har det.
Jag tänker, så, men ta ditt så länge.
Ja. Mitt exempel i så fall, för att slå lite grann på vår egen trumma.
Ja, det var det jag tänkte, att jag skulle ta ett som inte ens egen.
Ja, men det var det första jag kom på. så att,
kör.
När vi arrangerade It's a Man's World, som var, för er som inte vet, ett live som utspelades i en väldigt maskulin miljö i en värld där alla kvinnor dött utom en, skulle det visa sig.
Ja, som en genderflippad av livet
Mad About Boy. Precis. Och som ett designgrepp så fick alla roller en karaktärslåt. Vi spelade It's a Man's World med James Brown. Va?
Vi hade Nina Simone vid ena tillfället, ja, i alla fall.
Och så vi hade bara musik med manliga skådespelare inför underlivet. Ja, precis, artister såklart. Ja.
Yep.
Musiker, precis.
Ja, precis, men det var han i början och sen så var det Nina Simone på slutet. För efter Nina Simone så var det bara kvinnor.
Till och med Ella Fitzgerald.
Ja, just det.
Som vi avslutade livet med Ella Fitzgeralds tolkning av It's a Man's World. Och det var liksom den första kvinnliga artisten som fick höras. Och sen var hela efterfestspellistan kvinnliga artister. Och ganska, jag ska säga, hoppfullt men lite lugnt, mellow. Sen det var den stämningen vi ville ha. Precis. Efter live.
Bra grepp. Alltså, ja. Precis. Genuint, imponerad kanske är fel ord, men alltså såhär, gud vad bra.
Vi tänkte till. Men jag funderar på, alltså, jag tror dock att de som jag minns som bra efterfestparty när jag tänker efter i rätt hög utsträckning inte är 360 Live, utan det är snarfestivaler. Där ju, eller man konventkonferenser, där fest är en väldigt såhär, hårt integrerad del av livet. Jag försöker komma på ett live jag har varit på som har haft en liksom festig efterfest. Men jag var ju jättedålig hela dagen idag att komma på vad jag har varit på för live. I don't know. Så det är lite blank.
Blodsband brukar väl köra ganska,
ja,
efterfest i efterfest. De brukar, har inte riktigt någon central plats. Festlokal. Det är så pass stort. Så det är ju...
Men där var det ganska röjigt. Så där, men där är ju också då hur man... där är ju hur man gör ljud baserat på praktiska förutsättningar. Liksom. Men Samuel, har du nått någon live efterfest?
Shit, jag borde. Jag känner att jag är på mycket fester. men den enda jag egentligen kommer ihåg är Krigshjärta 8:s efterfest. Jag vet inte riktigt varför jag kommer ihåg just den, men jo, det var för att jag footloosade hela den efterfesten för att jag hade brutit ett revben och kunde inte dansa.
Att footloosa,
ja, när man är förbjuden för att dansa. Men jag, ja, och där kommer jag mest ihåg att det var, då hade man ju också etablerat en DJ Funkis. Och ja, men som körde och gjorde lite sin grej. Jag minns det som bra.
Ja.
Jag vet inte, jag gillar ju en öppen Spotify-lista så att jag kan cuea egna låtar.
Jag funderar, alltså, alla live jag kommer på överhuvudtaget nu är live som har haft alltså att man slutar på förmiddagen och så åker man samma dag. Så jag inser att jag har inte varit på lika mycket efterfester som jag tror att jag har varit på. Det är lite...
Granland 3 var du väl på? Du hade någon... Jag minns inte jag exakt vad efterfesten var trots att jag var arrangör, men...
Det var dans, vet jag.
Ja.
Jag minns att jag dansade i skogen. Men där var den ju väldigt så modern party.
Ja.
Alltså det där var det en unds spellista för att kontrastera mot precis vad livet hade varit. Så det är väl ett bra exempel på det. Att, men nu ska vi dricka öl och ha party och inte
komma ur sin roll. Men fest som avrådningsmetod tycker jag är personligen en väldigt bra sätt att komma tillbaka till sig själv.
Precis. Jag är ju generell förespråkare för att man ska bryta live kvällen innan. För jag hatar att bryta livet och sen ska det första som händer är att alla går och hetsar och städar.
Mm, nej, jag
för jag vill gå och trampa omkring i det en stund. Liksom.
Ja.
En preferens.
Men när vi sitter här och försöker minnas ändå, vad har ni för bästa minnen av till temat livemusik?
Mm. Just det, men då det här är ju också då att i genren slå sin egen trumma.
Vilket man absolut får göra.
Ja, det gör det.
Det är där livepodden är till för.
Precis. Stor klappa sig själv på axeln. Något som jag har liksom verkligen haft kul med när jag har designat live är hur vi som arrangörer har använt. Nu har vi pratat lite om Manipata Boy.
It's a Man's World.
It's a Man's World. Mm. Men jag har ju också skrivit scenarion. Där alla mina scenarion har varit, eller alla utom ett, har varit väldigt byggda på musik. Och det är inte riktigt så jag liksom jobbar. Alltså jag lyssnar inte supermycket på musik till vardags. Och det är inte lika stor del av min prepp. Men när jag har designat så har det varit superviktigt. Mitt första scenario någonsin, Point of No Return, som handlar om ett ungt par som ska bestämma om de ska göra en abort eller inte. Det är helt byggt på låten Besvärjelse av Oscar Danielsson. Jag hörde den låten och började gråta i köket och var helt ställd över att jag började gråta. Och så här, det var den tiden i livet för mig när den låten träffade. Och rekommenderar för att lyssna på Besvärjelse.
Vi länkar till den i...
Ja, det kan vi göra.
Men beskriv...
Den spoilar mitt live, men ja. Det är lugnt. För den är liksom så här scen för scen byggd på den låten. Och sen så gjorde jag Falling Through the Cracks som har en temalåt som jag råkade snubbla över medan jag skrev livet, hörde den, och den har alltså text som om den vore skriven för den här. Och Falling Through the Cracks är alltså baserat på Neil Gaimans Neverwhere som sen då flyttades till under Stockholm av den arrangörsgruppen, så det här utspelar sig då i under Stockholm också. Och handlar i princip om att falla genom samhällets liksom skyddsnät och bli osynlig för vardagen och hamna i den här magiska versionen istället. Och låten heter Falling Through the Cracks. Så jag tog live namnet på livet kommer från det är en textrad där den har såna, alltså exakt på text det som livet handlar om. Så för mig blev det liksom en superstor del av hur jag designade, att jag då utgick från att det här, så som den här låten känns, ska det kännas att live är livet. Så allting liksom byggdes mot det. Och sen den tredje som jag har gjort är att när jag gjorde Flickvännerna scenario med Rosalind Göteborg i höstas till Tungsnöra festival, så byggde vi den också ganska mycket på musik. Och det är ju, där hade vi samma grej som på It's a Man's World. Att vi hade samma låt som intro- och outro-låt, men i olika versioner. Och där startade vi med den i en partyversion och sen så slutade livet med den i en akustisk, stillsam version. Liksom. Och där handlade det också, liksom, det livet utspelar sig, det är ett scenario som är ett par timmar, och det utspelar sig helt och hållet under en fest. Så det livet har musik 100% av tiden. Vilket jag aldrig har liksom gjort förut. Men det funkade så jävla bra, och den här listan har jag pillat med för evigt. Och den är också, den är bara kvinnliga artister för att det är ett liksom live som handlar om kvinnliga relationer. Och har karaktärslåtar som är, men varje roll har sin låt under livet som är liksom den rollens huvudlåt. Och att ha en ljudvägg. Och det är också ett live som har väldigt liten spelledarinblandning. Man gör workshopen, startar livet, sen så gör man ingenting som spelledare förrän man slutar livet. Så det enda man kan göra är att reglera volymen. Så det hade vi som en metateknik, att när det blir för obekväm stämning, då säger man, nu dansar vi! Och så ökar man volymen, och då får man inte prata om något jobbigt längre. Så där var ju musiken liksom helt central för att hålla den här feststämningen med ångesten som ligger under. Liksom. Så jag har designat svin mycket utifrån musik. Men det har aldrig varit lika viktigt för mig som deltagare som det har varit som liveskapare. Hur känner ni för musik som liveskapare? Monolog rant över.
Jag har ju aldrig skapat live ordentligt. Så jag kan väl inte riktigt ställa mig den... Mina liveskapar utifrån musikreferenser är begränsade, kan man säga.
Men jag vet att du gör det mycket, men nu har vi pratat lite om hur man tänker sig spellista och sådär. Vi har ju också, inför It's a Man's World, så gjorde vi jättemycket karaktärslåtar.
Mm.
Att vi byggde roller utifrån musik. Men har du gjort det för andra live också?
Nej, just att liksom skriva roller och ge dem karaktärslåtar, det har jag bara gjort till det. Faktiskt. Jag tror det tog lite för mycket tid och
det var inte strategiskt använda arrangörstid.
Nej, vi fick inte jättemycket feedback på det heller. Mm. Jag vet inte om folk alls liksom reflekterade över det.
Alltså, jag tror att det hjälpte till att göra liksom... Men rollerna blev mer kohesiv och
jag
bättre.
Hoppas i alla fall.
Men det kanske tog mer tid än vad det var värt. Men har du använt något annat liksom, som vi inte har berört ännu i skapandet? Du skriver ju egna låtar.
Jag skriver en del livemusik. Ja, det, och det kan man ju använda. Liksom.
Mm.
Jag har suttit till en del live och liksom, skrivit låtar för att vi ska liksom handla om någonting. I Grönlandskampanjen till exempel, första gången vi arrangerade ett live som specifikt handlade om den liksom förtryckta minoriteten i världen.
Mm.
Så satt jag och Johan Berg och slängde ihop 15-20 låtar till livet för att vi skulle kunna ha ett sånghäfte med låtar som liksom handlade om det.
Just, men så då har det lite varit del av din arrangörsprocess då, att göra, men precis det här vi har pratat om, det här är musiken som vi vill att livet ska vara.
Ja, lite, men utan att typ tipsa om musik, det har vi också gjort ibland, att liksom en del live arrangerat som liksom, har vi sagt att liksom, även den här musiken som inte är skriven specifikt för livet, men den är rätt stämning.
Mm.
Det här är låtar som är rätt, liksom.
Ja.
Och kanske ibland även om saker är på gränsen, säga det här är fel.
Ja.
Liksom, spela inte...
Rekommendationspaketet.
Ja.
Liksom. Jag vet att det fanns på något jag har varit på, vad var det nu då? Var det på kanske Fortune and Felicity eller någonting? De hade så här... För det finns ju ganska ofta någon sorts inspirations liksom, flik på hemsidor. Där det ibland finns musik. Jag tror att det kan ha varit Fortune and Felicity som hade ganska mycket musik också. Av liksom, det här kan man ha för att komma i stämning. Så den sortens... Men lite sånt som ni har hållit på med också, eller?
Precis. Mm. Ja, det också. Det var inte det jag tänkte på specifikt. Mm. Men ja, det också. Att ha musik som är liksom... Det här sätter stämningen.
Mm.
Men använder inte på livet. Liksom.
Precis. Icke-diagetisk.
Ja, precis. Det här är icke-diagetiskt, men rätt stämning. Mm. Det här är diagetiskt och rätt stämning.
Mm.
Så att säga.
Men hoppar tillbaka lite till frågan ställd till Elin och bollar vidare den till Johan. Bästa livemusikminne?
Ja, nu har jag redan dunkat mig i ryggen en gång. Men nu gjorde Elin det, så nu tänker jag dunka mig själv i ryggen dubbelt upp. Och säga att jag vet inte om det är det bästa minnet, men det är definitivt det första minnet som dyker upp när du frågar om bästa musikminne på live är... slutet av Livet Söderriket 2 som jag var med och arrangerade 2012. Det utspelar sig i en by under ett liksom, vapenstillestånd efter flera år av krig. Folk kommer tillbaka till byn efter att ha varit tvångsrekryter i kriget. Det bor flyktingar i byn som liksom har flyttat dit medan de andra var borta. Det blir en massa konflikter. Det diskuteras om liksom byn ska ställa sig på någon sorts upprorsmakares sida och slåss för självständighet. Och alla är inte med på det spåret och känner att det är någon sorts death sentence. Det kommer bara sluta med att alla dör. Så när livet slutar med att typ en tredjedel av byn tar sina saker och går för att återigen ta värvningar med en som tvångsrekryterade dem. Och vi hade inte någon ordentlig start- och slutlåt, men bland det sista som hände på livet var att när jag går därifrån i roll sjunger jag och det bara råkar liksom bli en låt som passade väldigt, väldigt rätt.
Mm.
Som slutar jag hör vingarslag, de följer mig i fält. I striden viskas svaren fram på frågorna jag ställt. Jag fylls av mening, allt blir klart på livets dunkla scen. Min plats har alltid varit i heliga armén.
Chills!
Oh.
Och sen liksom insåg jag först efter det, oj, vad det här passade rätt in. Och så slängde jag upp min packning på ryggen och gick därifrån för att återigen ta värvning i heliga armén.
Ja, men toppa det här, Samuel. Varsågod.
Ja, men shit. Ah. Jag har ju slitit lite mellan vad jag försöker välja. Men mitt främsta minne av musik på live är nog en... jag tar två. Två väldigt olika, också lite lika. Men hoppar tillbaka till Four Weddings, som var ett live där de faktiskt betalade en snubbe att gå runt med och spela instrument.
Mm.
Och det var ju ett Four Weddings and a Funeral hette ju livet. Och är det någon typ av fest som är ganska musiktung så är det just, begravning och bröllop. Så det var mycket musik, det var mycket fest. Och det gjorde, det vart så himla mycket roligare att låtsas fylla när det var musik överallt och det var jättegivande att så här, plocka upp ett sånghäfte och sjunga med i låtar när man inte riktigt hade någonting att säga men fortfarande ville vara en del av festen. Det var fantastiskt. Men mitt kanske starkaste minne kopplat till musik och live var Wyverns of Steel.
Det var det jag tänkte välja. Bra, då tar du den åt mig. Ja, tack.
När jag och Elin och våran kompis Erik startar orsmetallbandet Wyverns of Steel. Det här har jag pratat om många gånger i livepodden. Men det är för att det är fan en av mina bästa live-grejer någonsin. Jag har aldrig haft så roligt på ett live som när jag bara gick runt och var en jättekorkad metalhead som tyckte att allt var metal.
Mm-hmm. Och det var viktigt att det var true metal.
Men
det var ju ett live där våran plott var vi ska ha en spelning på det lokala kaféet. Ja. Det var allt våra roller brydde sig om.
Var det här Operation Java?
Ja,
förlåt. för de som inte vet vad Operation Java var så var det en... fantasyvärlden har det varit ett superstort atomkrig och alla dog i för att kaffet tog slut.
Mm-hmm.
Och nu i spillrorna av den civilisation som var så finns det lite alver, lite orcher, lite troll och människor.
Allt ur nördlådan får vara med.
Ja, och i postapokalypsen. Och det är tungt fokus på humor.
Mm-hmm.
Och vi spelade metalbandet Wyverns of Steel och allt med det bandet var så jävla roligt. Vi hade en raider är det som band lämnar in till en arena där det står ja, men så här, vi vill ha den här ljudutrustningen och 40 gröna gelébjörnar och Pepsi. Och hade så himla mycket bra grejer på den. Typ att, för att vi skulle ha en spelning så krävde vi tak eller keps. Bland just annat. Jag spenderade en vecka innan med att spraymåla våran logga på t-shirtar.
Jajamän.
Som jag sen sålde för kaffe in live.
Actual merch.
Ja, och
jag har en sån t-shirt fortfarande.
Ja, jag har ju inte det. Jag funderar på att göra en ny. Jag stöter ibland på folk som har den.
Oj, har det visste inte jag.
Nej, det
coolt.
Jag tog sig också en bild. Det här livet var ju ganska mycket ett grustag. Efter live slut så togs det en glorious bild när vi sitter på ett grustag som är alltså album cover är också fixad. Det enda som behövs är musik till det här bandet. Därför att våran spelning var ju alltså att vi stod i det här tältet. Du spelade luftgitarr.
Ja, eller jag hade en bas som jag spelade som om det vore en gitarr, för jag spelade den genom att säga
Erik satt på någon sorts kartonghistoria och jag tror trummade.
Uh-huh.
Jag hade en megafon, eller en tratt. Det var en stor tratt som jag skrek i.
Ja, men, och sen så hade vi två nyrekryterade goblins på Bobosela.
Just det! För de tyckte det var kul och ville vara med. Ja. Vi bara, klart ni ska!
Det låter ju lite mer som punk än metal, skulle jag säga.
Det var ju också det bästa. Men där jag hade en väldigt punkig outfit. Uh-huh. Elin körde en ganska glamrockig outfit. Yeah. Och Erik var ganska hårt men, så här, dödsmetal. Yeah. I sin look. Så vi var alla så här helt... Ingen hade riktigt en... Vi hade ingen unik vision om vad som var bandet. Och det var halva bandets grej.
Det ska ju också sägas att jag som spelare har väldigt vaga begrepp om vad metal är.
Är punkmetal en grej? Annars kanske det borde vara det.
Kanske borde
vi tror
det.
Vi skapade dem, ja, inte annat.
Punkårsmetal. Årscore startade vi den genren. Vi hade den enda låten jag egentligen kommer ihåg att vi hade hette Spring inte när vi skjuter. Och gick ut på att vi sa åt folk att inte springa när vi skjuter, för det är mycket svårare att träffa då. Och vi hade en annan låt som Du är skyldig oss pengar. Som refrängen var att vi gick ut i publiken och krävde av pengar av en snubbe. Också klassisk årsmättan.
Jajamän.
Men ja,
alltså, jag antar att jag måste ha freestylat text till det här.
Jag
det fanns aldrig texter.
Jag hade skrivit två texter och så körde vi någon, vad heter det, om vi körde We Will Rock You.
Just det.
Som lite, ja. Men shit, Operation Java kan jag prata till ett poddavsnitt om. Vi hade en boombox med oss ut i varje strid och det var också enormt givande.
Jättedåligt för smygandet i Airsoft Live.
Ja, men då sänkte
jättebra.
Vi lite.
Jättebra. Jättebra för metabandet att hålla sin image.
Då fick vi gå längst bak och så sänkte vi volymen lite. Och sen så höjde vi när ingen tittade på oss igen. Det var...
Resten i vårt lag var väldigt toleranta med oss där.
Ja, Wyverns of Steel. Man kan gilla Wyverns of Steel på Facebook. Vi har en Facebook-sida.
Finns den kvar?
Den finns kvar.
Ja, men då så.
Jag får notiser om det stup i kvarten om att de 46 personer som följer Wyverns of Steel har inte hört något från dig på ett tag.
In och likea skiten.
Ja. Men ja, in och likea skiten,
ja. Men då behöver inte jag ta den, då får jag ta en annan.
Har du en tredje?
Det jag gjorde innan var ju att dra musik som liveskapare. Helt annat.
Okay.
Helt annat. Nej, för det jag tänkte använda är hur de använder musik på Den utan synd, som jag också har pratat till döds om i den här podden. Men där gjorde de det smarta valet att vi var vår egen stämningsmusik. Så där fanns det två salmer man var tvungen att lära sig för det livet. Och varje akt börjar med att man är i kyrkan när det är gudstjänst och vi sjunger vår egen introlåt. Så himla smart. Så när salmen börjar så är vi offline och när salmen slutar så är vi in live. Och sen så var det gudstjänst och sen så sjöng man en psalm till. Och det här var effektivt på livet, men det visade sig också sen på prolog efter, inte Den utan synd som gick 2019, utan Den utan synd som gick 2018 och den som jag var på. Så på prolog 2019 så körde vi en reunion med ett litet minilive som utspelade sig i samma universum, men lite senare i tidslinjen. När man får besked om att det här med häxprocessen, ja, Den utan synd var ett häxlive i Dalarna, om den svenska häxprocessen. Men det var inte så bra idé det här med häxprocesser, va? Dålig stämning var liksom pitchen. Det här skulle vara ett minilive som pågick typ en kvart. Och mer av en så här kul grej, hörni. Och det blev gråtmisär. För att det här startar ju då med att vi i våran tejpade kyrka sjunger salmen. Och folk bryter ihop till höger och vänster. För att den här var, alltså, det var ett så himla kopplat minne till att stå i den positionen. Så bara av att ställa sig liksom på samma sätt bredvid de man hade liveat med i den utsträckning folk var på prolog och kunde komma på den här programpunkten. Och sen göra samma sak i det här väldigt ritualiserade var en sån callback som jag aldrig varit med om. Så där var inte så mycket låten eller salmen i sig själv. De var bra sådär, men just hur otroligt starkt det var länkat till upplevelsen av att man själv sjöng och själv liksom skapade den här världen. Det var the shit. Gör gärna så på live i framtiden. Live-arrangörer.
Ja.
Ja.
Men jag tror att på det så har vi, ja men, jag vet inte, vi har tagit allt som man hinner på en timme och sex minuter livepodd.
Oh, jag skulle ju avsluta med vad Johans live har gemensamt, nämna det. Får jag göra det eller?
Ja, ja.
Johan, du har ju gjort ett par live, va? Och jag har varit på i alla fall två, där slutlåten har ett identiskt tema av det är inte lätt att bli gammal, så det är bäst att ha en kompis. På numera Rosernas ö så kör ni We Won't Get Any Younger med Bill of the Vision.
Just det.
Som är en av mina favoriter. Och på
Klappande hjärtan
så har ni den där om att man ska...
Polska från Vikbolandet.
Precis.
Tror jag heter.
Hur går den nu då?
Hur du vänder dig och hur du ställer dig så lag att du har en trogen vän. Hur du vänder dig och hur du ställer dig så lag att du har en trogen vän. Snart förgås dina ungdomsdagar, snart förgås dina ungdomsdagar. Aldrig kommer det, nej, aldrig kommer det, nej, aldrig kommer det någon mer igen.
Ja. Detta är tydligen teman som du gillar att avsluta dina live på.
Det ligger nog någonting i det.
Mm-hmm. Jag får veta vad det är till också, men jag har bara de två i huvudet nu. Så med denna skönsång kanske vi ska
avrunda
här. Denna musikpodd.
Tack så hemskt mycket Johan för att du ställde upp.
Tack själv för att du äntligen körde den här idén som jag har preppat länge.
Ja, det känns som att just live musik är ett nog stort ämne för att vi ska kunna återvända till det igen.
Då ser jag fram emot att komma tillbaks.
Ja, men verkligen. Och du som lyssnar, i sånt fall, hojta. Vi vill veta vad dina bästa live-musiklåtar är. Mm-hmm. Okay. Kan vi göra en absolute best live igen?
Mm-hmm.
Så vore det skitnice. Jag vill också säga att det här är nog sista avsnittet vi hinner släppa innan prolog, som är om 2 veckor när vi spelar in. Så ska du dit, hör av dig till mig, eller ja, skriv till oss på Livepoddens Facebook-sida, så, för vi vill podda med dig. Vi vill hitta dig, vi vill prata om vad du ska göra 2020 och hur du ska fylla ditt liveår. Och så styr vi upp något. Det vore skitkul.
Nu ska vi ta reda på hur vi ska fylla våra liveår.
Ja, det ska vi också göra.
Ja, det skulle bli spännande. Jag har ingenting planerat.
Jag har 1,5 planerat.
Förstör jag hela avslutningen om jag kommer med en liten anekdot till som jag kom på nu, precis när vi skulle sluta?
Men vi går ut på den.
För jag har ju som sagt skrivit väldigt mycket musik om till exempel då att dö för Gud i heligt krig och sånt. Som jag ofta slängt upp i typ slaskinspelningar på YouTube.
Mm-hmm.
Och som jag sa i början så jobbar jag som grundskolelärare. Det har visat sig att en del av mina elever har hittat de här. Hittills har det inte slutat dåligt för mig. Men det händer ju att jag har elever som önskar live-låtar på lektionstid.
Och att ingen i skolledningen har frågat dig varför du uppmuntrar till militant aktivism.
Jag tror hittills är det ingen av dem som har liksom fått nys om det här.
Ja, för det är att tiden går och det är inte lätt att bli gammal utan vänner. Och att dö för Gud.
Mycket sånt.
Är väl kanske dina 2 starkaste musikaliska teman.
Det är mest landsvägslåtarna som jag får framföra på lektionstid. Dock. De handlar ju också lite grann om att det är inte lätt att bli gammal. Men...
men lite mindre dö för Gud.
Men klart mindre.
Vilket känns relevant för skolmålgruppen.
Ja, det är alltså inte någonting jag ställer mig bakom.
Som privatperson.
Nej.
Det är så kallad diegetisk musik. Så. Pedagogiskt. Nej, men hörni, vi syns på prolog, va?
Ja, men det gör vi. Tack Johan, tack Elin.
Hej då!
Tack.